Det här är lunchekot. Räddningsarbetet trappas upp i Venezuela. Nya attacker mellan USA och Iran trots vapenvila. Och snart träder en ny lag i kraft som ska göra vården mer tillgänglig. I studion Henrik Sell. Ja, i Venezuela är dödssiffran nu över 900 människor och minst 50 000 saknas efter jordbävningarna i veckan. Och räddningsarbetet har intensifierat sedan omvärldens hjälp börjat anlända. Graciela bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
Ecuador es el que vi y hay varios logos de que no conozco. Es demasiado impresionante cuando ves todo tu mundo en el piso, como que no te concentras.
Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte. När hela din värld faller samman så är det svårt att koncentrera sig, säger Graciela da Silva, som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus, tillsammans med alla sina grannar.
Jag duermo enfrente de la puerta de mi casa. En la calle con todos nuestros vecinos porque nos da miedo estar en la casa, okay?
Vi är rädda för att gå in i vårt hus, även om det står kvar till skillnad från de flesta andra, säger Graciela da Silva. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen.
Nosotros estamos buscando una prima que se llama Delia da Silva y su hijo Héctor Sala.
Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela.
Y no han sabido nada.
Nada. Nada. No es fácil, es muy difícil.
Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Regeringen beslutade igår att spärra av La Guaira för boende och volontärer för att underlätta för ambulanser och räddningspersonal att komma fram. Samtidigt finns ett växande missnöje med regeringens uppenbara försök att kontrollera vilken information som når ut från jordbävningsområdena. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus. Och flera länder, däribland USA och EU, har aviserat att man också kommer bistå med ekonomisk hjälp.
Reporter Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Minst 10 personer har skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd, enligt ryska myndigheter, som också bekräftar att ett företag har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare, enligt nyhetskanalen Astra, som drivs av ryska journalister i exil. Igår eftermiddag dödades 2 personer i Ukraina när Ryssland attackerade en civil minibuss med drönare, uppger ukrainsk polis. Irans revolutionsgarde uppgav idag att de har utfört hämndattacker mot amerikanska mål runt Persiska viken som svar på USA:s flygangrepp mot vapenlager och radarstationer i natt, det rapporterar statliga iranska medier. Den amerikanska attacken var i sin tur en vedergällning för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. Samar Hadros, Ekots korrespondent i Mellanöstern, betyder det här att vapenvilan har brustit?
Det verkar inte så, även om både USA och Iran anklagar varandra för brott mot vapenvilan. Så de här attackerna verkar ändå vara kalibrerade. Vi har sett liknande attacker sedan vapenvilan inleddes den 8 april. USA har attackerat iranska mål vid Hormuzsundet, där bland annat vapenlager och radarsystem har attackerats. Iran har i sin tur attackerat amerikanska mål i Gulfstaterna. Idag så meddelade Bahrain att landet har utsatts för iranska drönarattacker. Men det som utmärker de senaste attackerna, det är att det är första gången som parterna riktar attacker mot varandra sedan de skrev under avsiktsförklaringen förra veckan.
Vad betyder det här för samtalen om ett fredsavtal mellan USA och Iran?
Ja, igår meddelade det amerikanska militärkommandot att de inte bryter mot samförståndsavtalet. Det tolkas som att avtalet fortfarande gäller, och än så länge så har vi inte sett några tecken på att samtalen inte kommer att fortsätta. Men det verkar vara så att båda länderna tolkar eller vill tolka vissa punkter i avtalet på ett sätt som gynnar dem, inte minst punkten som gäller Hormuzsundet. USA menar att sundet är öppet så som det var före kriget, medan Iran menar att samförståndsavtalet ger dem rätten att administrera trafiken genom Hormuzsundet, att all trafik som ska passera ska först samordna med iranska ansvariga myndigheter.
Säger Samar Hadros, Ekots korrespondent i Mellanöstern. Den 1 juli träder en rad lagändringar i kraft som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera om vem man har som fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Men patienten Ola Parling i Gävle tror att det kan bli svårt.
Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Med det nya kravet att informera om fast läkarkontakt är förhoppningen att ändra på det. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
De patienterna som finns kopplade till en primärvårdscentral, de ska få uppgift och information om vem som är deras fasta läkarkontakt och hur de kan komma i kontakt med honom eller henne.
Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. En specialistläkare i primärvården ansvarar i genomsnitt för omkring 2400 invånare, mer än dubbelt så många som Socialstyrelsens riktvärde på 1100 invånare. Bristen på läkare är något Socialstyrelsen är medveten om, säger Mattias Fredriksson.
Sen är det ju en utmaning att vi behöver fler specialister inom allmänmedicin, och det är någonting som Socialstyrelsen också lyfter i olika rapporter och på olika sätt försöker stödja. Så att vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
Hur informationen förmedlas är upp till regionerna, och det viktiga är att den når ut till patienterna. Marie Gunnarsson från Hudiksvall säger att hon har olika läkare varje gång, men gärna skulle ha samma.
Men det som är bra är att de kanske lär känna mig lite bättre. Jag slipper upprepa saker som jag har varit där för innan. Känslan är att de skulle ha bättre koll på mig som person. Det blir mer personligt. Jag tror på det, absolut.
Sist är Marie Gunnarsson från Hudiksvall, reporter Kristin Odén. En person hittades död i natt efter larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. De vädjar även om att få in vittnesuppgifter och tips från allmänheten. Flera industribolag, senast lastbilstillverkaren Scania, har börjat kräva att tjänstemän ska vara på plats mer på kontoret när de jobbar. Men Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet, menar att företagsledningarna borde fokusera på andra saker.
Jag tänker att det är någon osäkerhet hos cheferna, hos arbetsgivaren, vad det är man får ut av sina anställda. Man tror att bara för att vi är på kontoret så kommer den där kulturen som man pratar om på Scania till exempel, att den bara kommer automatiskt. Att vi får en massa vinster automatiskt vid kaffemaskinen, men det är ju inte riktigt så. Vi kan ju ha en dålig kultur även på plats.
Efter pandemin har distansarbete etablerats som en ny norm för många tjänstemän. Nästan 4 av 10 av de som jobbar i Sverige gör det delvis hemifrån. Men den senaste tidens signaler från företag om högre närvaro på kontoret har väckt en del kritik. Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap, anser att företag inte ska stirra sig blinda på hur många dagar man är på plats. Det viktiga är hur man organiserar kombinationen hemarbete-kontorsarbete.
Det som vi har sett i vår studie så verkar det vara ändå att ha några liksom mer struktur på det här, att man faktiskt bestämmer vilka dagar som man ska vara på plats. Det underlättar ju för arbetstagaren att veta att om jag åker in till jobbet så kommer det finnas andra personer där. Att man bestämmer vilka typer av möten som vi ska vara på plats och vilka kan vi ha digitalt. För det finns ju inte en rätt lösning, utan man måste anpassa.
Fackliga företrädare har också haft kritik mot den här trenden med mer kontorsarbete och varnat för att arbetsgivare kan bli mindre attraktiva om de stramar åt distansarbetet. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Hon svarar så här på om de tänker driva den här frågan i förhandlingar framöver med arbetsgivarna.
Det är i dagsläget svårt att svara specifikt på den. För vi har ju ett gäng delegationer som kommer ställa våra yrkanden här. Och det kommer de börja jobba med i september. Men frågan ligger ju pyr där under, så vi får se om den kommer upp eller inte.
Mer om konflikterna kring distansarbete kan du höra i Ekonomiekot Extra som finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Olof Winblad. Välfärden och plånboksfrågorna fick stort utrymme under Almedalsveckan i Visby som avslutades igår kväll. Och flera partier valde att lyfta satsningar på barnfamiljerna.
Med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
Redan den gångna mandatperioden har flera av oppositionspartierna velat höja barnbidragen utan att få gehör av Tidöregeringen. Men från scenen i Almedalen valde KD-ledaren Ebba Busch nu att till och med trumfa oppositionens bud. Och fler föreslog förbättringar för just barnfamiljerna.
Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis.
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ville se en särskild bebispeng till föräldrar som får sitt första barn. Och Moderaternas Ulf Kristersson föreslog ett skatteavdrag som ger arbetande småbarnsföräldrar mer möjligheter.
Som att lite oftare kunna säga ja till barnen, men som också ökar chansen att förverkliga riktigt stora livsdrömmar.
Både Liberalerna och Centerpartiet lanserade nya förslag om skattesänkningar mot olika grupper.
Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
Simona Moamsson ville minska den statliga inkomstskatten kraftigt, medan Elisabeth Tand Ringqvist ville minska skatten för de som tjänar mindre än 40 000 kronor genom en modell som ersätter jobbskatteavdraget.
Att ersätta det med en skattefri grundlön.
Socialdemokraternas Magdalena Andersson utvecklade partiets tankar om en arbetarpension för de som inte orkar arbeta upp till pensionsåldern.
Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension.
Vid sidan om plånboksfrågorna var välfärden ett återkommande tema hos flera partier. Och det fanns också helt andra teman i veckan.
Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson presenterade ett förslag om att göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till vissa nybyggen. Och Miljöpartiets Daniel Heldén upprepade tidigare löften kring satsningar på järnvägen och klimat.
Almedalen, det jag talar om, det är ingen utopi, det är grön politik.
Reporter i Almedalen, Tobias Sandblad. Minst 4 personer skottskadades i samband med gårdagens VM-match mellan Frankrike och Norge, rapporterar ABC News. Matchen spelades i delstaten Massachusetts och det var när människor samlades efter matchen som någon öppnade eld. De 4 personerna som skjutits har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Det finns inga uppgifter om gripna enligt ABC. Vi fortsätter med fotbolls-VM. Amerikanska Seattle drar en ekonomisk vinstlott när staden är med och arrangerar VM. På bara några veckor väntas intäkterna bli över 1 miljard dollar tack vare fotbollsturneringen och att även Pride ska hållas i staden i sommar.
Det är inte bara fotbollspubliken som jublar i Seattle utan även handeln och besöksnäringen. Stan står i sommar värd för både Pride-firande och 6 stycken matcher i fotbolls-VM, något som tillsammans har lockat många besökare till Seattle. Under Pride-veckorna brukar upp till 1 miljon människor delta i olika evenemang Medan VM-matcherna beräknas dra omkring 750 000 besökare. Ekonomiskt handlar det om betydande summor. Pride uppskattas ge tillskott på omkring 180 miljoner dollar till den lokala ekonomin, medan VM-arrangemanget väntas generera mellan 800 och 900 miljoner dollar. Tillsammans innebär det att över 1 miljard dollar kan omsättas i regionen under en relativt kort period. De branscher som gynnas mest är besöksnäringen, framförallt hotell, restauranger och barer, men också transportsektorn, handeln och evenemangsrelaterade tjänster. Även mindre lokala företag får ett uppsving när tillfällig turism ökar kraftigt. Sammantaget förvandlas Seattle under de här veckorna till en av Nordamerikas mest intensiva evenemangsstäder där sport och kultur bidrar till ett kraftigt ekonomiskt uppsving. Peder Gustafsson, Seattle.
I Storbritannien har värmerekordet för juni månad slagits 3 dagar i rad, och det med stora störningar som följd.
Skolor har stängt, tåg, spårvagnar och tunnelbanor ställts in eller försenats, och sjukhus har rapporterat störningar i utrustning och kylsystem, samtidigt som allt fler patienter söker vård på grund av hettan. Sky News intervjuar Manchester-läkaren Mumtaz Patel.
It's super hot. A lot of our infrastructure is not there to sustain the current temperatures.
Det är väldigt varmt och det påverkar vår infrastruktur, säger Manchester-läkaren Mumtaz Patel, som också företräder organisationen RCP, som bland annat verkar för att utveckla vården. Ja, värmeböljan som spåddes vara över till helgen har fortsatt. I onsdag slogs det 50 år gamla värmerekordet för juni månad i Storbritannien, och sen följde rekord på rekord. Och igår uppmättes en högsta temperatur på 37,3 grader Celsius. Storbritanniens meteorologiska institut Met utfärdade tidigare i veckan en röd varning för höga temperaturer, vilket betyder att värmen är så hög att den kan betyda risk för liv och hälsa. I väderprognoserna har det rapporterats om åskoväder som drabbat stora delar av de brittiska öarna. I Irland orsakade blixtnedslag igår stora störningar på elnätet enligt Irish Times, som rapporterade att 8000 personer var utan ström till sen eftermiddag. Och elbolaget ESB varnade för nedfallna elkablar och trasig elektronisk utrustning. Under fredagskvällen nedgraderades den röda vädervarningen till en orange, som samtidigt förlängdes till söndag kväll. Samtidigt kom nya varningar för åskoväder över Irland, Nordirland och Skottland. Sofia Sofroniado, London.
Och rekordvärmen har ju pressat stora delar av västra Europa under veckan. Det fick Sylvie och Stefan från Frankrike att välja en svalare semester med stopp i Ljungskile i Bohuslän.
C'est magnifique et le temps est bien plus agréable que chez nous.
Det franska paret Sylvie och Stefan Frank är på väg mot Norge, och på vägen dit stannar de till på en camping i Ljungskile i 2 dagar. Här är det fantastiskt, säger de, och mycket behagligare väder än hemma. De bor i staden Nancy i nordöstra Frankrike.
Actuellement, il fait ça.
Stefan tar fram mobilen för att kolla temperaturen i deras hemstad.
Oui.
37 grader, men det känns som 40, enligt hans väderapp. I stora delar av Frankrike har man utfärdat röda varningar om extremvärme.
La canicule, c'est très très dur à vivre.
Värmeböljan är väldigt, väldigt svår att leva i, speciellt för de äldre och för djuren, säger Sylvie Frank. Men det ska ju bli väldigt varmt även här i Sverige nu i helgen, påtalar jag.
Il fera environ 30 degrés ici ce weekend aussi. Il fait chaud aussi, n'est-ce pas?
Ja, det är varmt, medger Sylvie, men här känns värmen inte lika kvävande, tack vare havet och vinden.
Grâce à la mer.
Franska turisterna Sylvie och Stefan på besök i Ljungskile i Bohuslän. Reporter Tilda Jonsson, P4 Väst. Och på tal om Frankrike så står det nu helt klart att Frankrike blir Sveriges motståndare i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Ett för tufft motstånd för Sverige att knäcka, det tror Radiosportens expertkommentator Johan Elmander.
Chansen finns, absolut, men det är ett Frankrike med den truppen, med de spelarna, med spelet de spelar, kommer bli för tuffa för Sverige.
Finns det några svagheter egentligen i det franska laget?
Men det är lite försvaret kan man tycka att de slarvar lite emellanåt och spelar lite för svårt helt enkelt. Men det är inte så ofta det sker.
Och Johan Elmander intervjuades av Christian Olsson. 16-delsfinalen den spelas på tisdag avspark 23.00. Producent för den här sändningen Ola Henriksson. Nu blir det land- och sjöväderprognos från SMHI.